Gott att vara här, gott att se Ella och en sån här ung, snygg kille jämte sig där, va? Härligt. Ja. Du verkar inte vara så, du tycker också det är bra, va, Ella, eller hur? Ja. Ella gick ju på skolan där jag fortfarande är lärare, fritidspersonal och allt vad man nu är på en sån liten skola. Och jag kommer ihåg förstämningen som kom i klassen när Ella kom en dag och berättade att nu ska jag flytta. Kommer du ihåg det? Ja. Ella var populär redan på den tiden. Ja. Hur gammal har du hunnit bli nu? 19. Bevare mig väl. Det är därför jag blir så gammal. Alltså det, va? Jag läste någonstans här om dagen att det värsta... hur stod det? Jag kan inte komma ihåg exakt. Men det är förvånande, eller det är hemskt när man ser hur alla som är i samma ålder runt omkring blir så gamla. Va? Jag vet inte hur man ska tolka det. Ni ska få ett ord av mig här. Alltså inte bara ett ord, utan ni ska få ett uttryck som jag vill att ni ska... Jag fick en sån här halstablett av min fru, för ibland så blir när man kommer upp i min ålder. Jag är alltså 68 till hösten. Det är där ni ska säga, det skulle man inte kunna tro. Men i alla fall... I alla fall så jag fick en sån här... Jag kan kvitta, vi tar den här. Ett ord som du ska få, ett uttryck. Vad är det att vara rättfärdiggjord? Är det någon som kan ge mig en kort förklaring på vad rättfärdiggjord är?
Mm?
Att vara kristen, ja. Jag skulle predika över den texten eller det uttrycket en gång, och då började jag ha en sån här massa böcker sen jag läste teologi och bibelkunskap under en massa år, 3,5-4 år. Och då gick jag in och tänkte, undrar egentligen vad rättfärdiggjord betyder. Och då var det att man har blivit förklarad oskyldig. Det här uttrycket kommer, det här har inte alls med predikan att göra. Jag tänkte jag skulle ge den här karamellen. Det här uttrycket är hämtat från domstolsväsendet. Så det är alltså en domare som uttalar ett resultat av en rättegång. Och i det här fallet, en kristne får då det här ut att han är oskyldig. Men det fantastiska som grep mitt hjärta, som har funnits kvar sedan dess, och det var säkert 20-25 år sedan jag sysslade med den texten och det uttrycket, det är att när man har gått igenom, häng med nu, och så tar du den här karamellen med dig. När man har gått igenom hela lagboken, varenda liten bokstav som talar om straff eller frihet och allt vad det nu är för någonting, så kommer man fram till att den här personen som står framför här har i alla de detaljerna uppfyllt lagens krav. Det var ingen som sa amen till det. Va? Sådan är Guds uttalande till oss och hälsning till oss, att i Kristus så är det som om du har, inte bara som om, utan du har blivit funnen som den som i allt har uppfyllt lagens alla krav. Därför att, nu måste jag snart gå till min text, här känner jag. Därför att om du bara har syndat på en enda punkt, så har du förverkat det som krävs för att få vara tillsammans med Gud i evighetens värld. En synd och du är diskvalificerad. Och därför så är det så viktigt att när man har kollat in hela lagboken, när man har tittat på varenda liten detalj, så finner man att i Kristus så är rättfärdiggörelsen fullständigt tillräcklig. För vi har i honom uppfyllt alla kraven, därför att han är vår rättfärdighet. Den får du med dig av mig idag att suga på under den här karamellen, att suga på idag, och när du känner att du inte räcker till, så plocka fram den här. Hur var det nu han sa, han från Malmö där? Jo, jag är i allt rättfärdiggjord. Jag har uppfyllt alla lagens krav genom Jesus Kristus som är min rättfärdiggörelse. Halleluja. Tänk att inte behöva liksom gå med en börda, utan säga, vi sa det här om dagen vid köksbordet, tror jag det var min fru och jag. Vi satt och pratade om hur livet ser ut och hur världen ser ut och allt det här. Så sa jag det, men du, tänk älskling. Jag brukar kalla henne för det. Ganska ofta egentligen, eller hur? Hon tycker nog jag är lite tjötig ibland. Vi smsar så skickar jag ofta två hjärtan och sådär. Gör det om du har någon som du tycker mycket om. Kanske ni redan gör. Då sa jag, men tänk Monica, att i slutändan när vi står inför Gud så är det inte vi, inte vad vi har presterat, lyckats i eller misslyckats i, utan det är vad han har gjort. Och därför så rätar vi på oss, spänner upp oss lite grann och säger vi tack Herre i allt. Nu ska vi läsa texten. Hebreerbrevet 11:1-2. Hur många av er vet vad som står där? Vad handlar Hebreerbrevet 11 om utan att tjuvkika nu? Trons kapitel brukar man säga, alldeles riktigt. Det är trons kapitel och de två första verserna säger så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Alltså det här är intressanta ord och ordvändningar. Nu läser jag från, jag tror det är folkbibeln jag har här. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Herre, jag ber att du ska välsigna ditt ord. Jag ber att du ska välsigna våra liv här. Och att när vi går härifrån så har du utrustat oss. Du har rört vid våra tankar. Du har möblerat om i vårt tankeliv. Och du har rustat oss för en vecka i din smörjelse här, i din kraft. Där vi får gå framåt och veta att vi är rättfärdiggjorda. Och vi har en Gud som finns överallt. Har koll på allt och faktiskt kan allt. Välsigna ditt ord, jag ber om det i Jesu namn. Amen. Tron är, om man läser det här och gör lite, använder lite egna uttryck, så är tron utgångspunkt. Utgångspunkten för tron, ska jag säga, är hoppet. Ni vet, man säger hoppas det blir bra väder i sommar. Ja, är någon som har tänkt det någon gång? Måtte vi få en fin sommar nu. Ja, jag har gjort det tidigare, jag har slatt om på dialekten, för jag är ju faktiskt född här nere i Skåne på Limhamn. Och de första 16 åren så pratade jag så här. Sen blev det Tenhult utanför Jönköping och de fattade inte ett dugg av det jag sa. Så då fick jag ändra dialekt och gå över till någonting annat istället. Sen så möter jag danskar ibland också. Och då må jag gå över och prova på snackdans med dem. För min far kom från Aarhus i Danmark. Är det fint i det Åhus? Jag har aldrig varit där. Har ni varit där någon gång? Är det okej? Okay? Där har vi också danskar. Är det fint i Åhus? Har du bott i Åhus? Så kan du fortell mig om jag ska åka dit. Nej, pratar vi danska svenska istället. Ska jag åka dit och hälsa på eller? Är det lönt? Och se var pappa bodde någonstans. Ja, jag får göra det innan jag blir för gammal. Ja. Trons utgångspunkt, det är hoppet. Hoppet är en längtan, en förhoppning om någonting gott som ligger framåt. Jag har inte tag i det, jag har inte fått tag i det än, men jag hoppas att det blir typ en bra sommar eller att jag får uppleva det och det. Hoppet i sin tur, det vilar på de löften som Gud har gett oss. Det är ganska lönlöst att hoppas på någonting inom andens värld som vi ska få vara med och utföra eller vi ska få uppleva om inte Gud är med på tåget, så att säga. Gud betalar det han beställer. Så när vi springer iväg för fort och tror att vi ska revolutionera världen och utan ha inväntat Guds tilltal, då får vi ofta betala priset själv. Men finns det ett Guds löfte, vilket är Guds någonting, när han vill att församlingen ska uppnå någonting, då finns det ett löfte med. Gå ut i hela världen och se, jag är med er. Hänger du med? Ni ska gå ut och grunden, det är att jag finns med. Jag får gåshud, jag vet inte om det syns där nere, men jag får gåshud. Gud kommer aldrig utmana oss utöver det vi kan och utan att ge oss ett löfte att du ska inte göra det här i egen kraft, utan du ska göra det därför att jag, mästaren mästare, konungarnas konung, jag ger dig ett uppdrag och dessutom så lovar jag att jag ska vara med dig hela vägen. Och det gör ju att när vi får såna här svåra grejer som vi ska ta itu med, Gud önskar någonting av oss utifrån det han har gjort genom våra liv, utifrån den ryggsäck med vad ska jag säga, kunskap och skicklighet och intelligens eller brist på den samhället, på att säga, så öppnar han en väg och så säger han: du, jag har redan utrustat dig och jag kommer dessutom att vara med varenda dag så länge du lyssnar in mitt ord, och så länge du säger ja Herre, så går jag. Så när vi sitter här, och de flesta av oss här är över 22 i alla fall, några som är då något yngre. Hur gammal är du? Du, det är en bra ålder. Men vet ni vad, jag ska säga en sak. Det går fort över att vara ung. Så ta vara på tiden. Det går väl, eller håller ni inte med? Va? Alltså man ibland så säger, senast när jag satt i bilen här så tänkte jag, jag sa inget till min fru för jag har tjatat om det här med henne tidigare. Jag får alltså gång på gång intala mig själv: Rickard, du är snart 68 år. För det kom upp någonting i mitt flöde som det heter. Vet ni vad man menar med när man säger flödet, ni som är äldre eller i min ålder? Vad pratar man om då? Det kom upp i flödet. Facebook. De har lagt in olika här, jag åt tårta där, jag åt den måltiden där och jag gjorde det. Och så plötsligt så kommer de upp i det här flödet. Och då stod det 2017 så cyklade du Skåne runt. 64 mil blev det. Då börjar nere i Malmö och så Skanör och så östkusten och sen upp till Älmhult och så ner på västkusten där. Och då tänkte jag har gått och närt den här tanken innan. Tänk om jag skulle göra den här resan igen, för det var väldigt roligt att cykla så långt. Jag cyklade ändå på 4 dagar och ångrade efteråt att jag inte gjort det på 3, för det hade jag orkat. Jag cyklade då väldigt mycket. Och så kommer tanken: Rickard, du är 68 år gammal. Just det, klickade till. Jag är 68, jag är faktiskt från 17 till 24, så är det ju en del år. Det är 7 år sedan det där. Tiden går fort, jag säger det en gång till. Alltså, så passa på, cykla Skåne runt med ni unga. I alla fall, Gud relaterar alltid till oss med och genom ett löfte. Gud är en Gud som ger löften och dessutom både har kraften, makten och möjligheten och viljan att hålla sina löften. Det gör att när man har vandrat tillsammans med Gud och lärt sig att sån här är Gud, då får man också ett större självförtroende. Ska man ha ett bra självförtroende som då får avvägas och testas inför Guds ord och Guds ande, så är det väldigt bra att ta till sig vad Gud säger i ordet, det han lovar, det han säger, och inte göra någonting utöver det, för det får du betala själv. Men så länge Gud finns där och han har lovat någonting, så kan du också vara säker på att han kommer att hålla det. Tron är vissheten, övertygelsen om det vi hoppas. Det vill säga, det är sträckan och tiden mellan löftet och uppfyllandet, alltså det att det blir en sanning. Det är tron som träder in där. Vi ska komma in på Mose här. När Gud sa till Mose, och han sa det ju långt innan, han sa det till Josef. Det sista Josef gjorde innan han flyttade hem, det var ju att han sa att ni ska inte vara kvar i det här landet, ni ska gå ut ur det här landet. Jag ska resa någon som ska föra er ur den här situationen, och så ska ni få flytta till löfteslandet. Det var det sista som Josef fick göra efter sin fantastiska resa, sin egentligen stundom resa. Då var det, ni ska lämna det här landet. Att ha tro, att handla och gå i tro, handlar för mig om att förstå vem och hur och vad Gud är för någonting. Alltså ett fungerande kristet liv handlar om att ha en bild klar, att ha en övertygelse som dels genom ordet men också genom den heliga ande ger dig. Så när du möts av den här utmaningen som är det mest fantastiska och det jobbigaste men det härligaste man kan få med att uppleva, att Gud lyfter oss ur bänken eller där vi befinner oss och säger: nu vill jag göra någonting helt annat, är du med på det? Och då kan man ju känna liksom att det börjar att bäva lite i benen och man sover lite oroligt ett antal nätter där. Så gott att få landa i, om det är Gud som säger det här, då vågar jag gå. För då vet jag att hur tufft det än blir så är Gud med. Han har lovat och han kommer att uppfylla. Vet du varför? Därför att Gud inte kan ljuga. He doesn't know how to do it. Det är omöjligt för honom. Han är sanning. I honom finns inte utrymmet för att ljuga. Amen. Så var inte rädd för när Gud tilltalar, när Gud ger dig tilltal. Karaktärerna i Hebreerbrevet 11, för det här är ju trons kapitel, det är ju för sig inte någonting nytt som bara kommer så där i kapitel 11, utan det har byggts upp under alla de andra kapitlen som är i Hebreerbrevet. Men Hebreerbrevets karaktärer har ett ord gemensamt, det är tro. T-R-O. Ett litet ord, stor sanning, som blir själva drivkraften, grunden för allt det de gör. Och läser du här så kommer det här, så står det genom tro, genom tro, genom tro. Vad betyder det? Jo, man levde inte i det då. Men genom tron så blev det, från det att löftet gavs, hoppet väcktes, till dess att man skulle få se det i uppfyllelse, så blev det kraften som bar dem, som pushade dem. Det blev blick, alltså det här inre som man kunde se. Det finns någonting där, jag vet inte riktigt vad, jag vet inte riktigt när. Men om Gud har sagt det så fortsätter jag att kämpa. När man cyklar Skåne runt, kommer till Kivik, alltså fram till östkusten där, så går det ganska lätt. Men vid Kivik är det ett elände. Vet ni varför? Det är så fruktansvärt mycket uppförsbackar. Har ni åkt förbi på cykel någon gång där man brukar ha Kiviks marknad? Det gjorde jag när det var Kiviks marknad. Det var ingen bra. Därför att det var så mycket bilar som skulle in på parkeringen, så det fanns ingen möjlighet att köra om. Varken på det hållet eller på det hållet. Där ligger jag, lilla Rickard Jensen, med en cykel där i uppförsbacken. Och lastbilarna dånade förbi. Och det var så fruktansvärt uppförsbacke. Så jag vet inte om jag var mest nervös eller det var mest jobbigt. Alltså det går ju lätt att lova Herren när det är nedförsbacke eller när det är slätmark, eller hur? Men i uppförsbackarna, där behöver vi den här tron. Eller hur? Det kommer ett krön där borta någonstans. Jag kommer förbi den här kön, jag kommer förbi det här problemet. Och jag kör, om ni förstår, hänger med mig i min liknelse. Jag kör därför att jag vet att jag är på rätt väg. Och då kommer jag att komma fram till mitt mål också. Amen. Så det är ett ord de har gemenskap, och det tjänar till att ta oss från det ögonblick som vi får löftet till dess, eller hoppet ges till, och löftet ges till dess att vi ser det uppfyllelse. Där är det tron, det är sträckan, det är tiden mellan löftet och uppfyllandet. Ett litet ord men stor betydelse. Vi ska titta på den här processen. Vi ska titta på Mose. Söndagsskolans stora favorit. Är det någon här som aldrig har hört berättelsen om Mose i vassen? Om ni uppväxta i kristna sammanhang. Mose i vassen. Vad var det som hände? Jo, när farao sa att nu ska alla barn som är av judisk påbrå, de ska slaktas. Känner ni igen det där? Att man vill undanröja judarna. De har alltid varit utsatta för detta. Ska vi inte gå in på politik här. Men i alla fall, det är en tanke. Mose i vassen, det är en tacksam bibelkaraktär. Och Mose står som symbolen för ett nytt skede för Israel. Bakom sig så har han Josef som skickas orättfärdigt till Egypten, blir såld som slav. Men genom Guds nåd. Och det här är så intressant. Genom det att han får börja, och genom den intelligens och andliga klarsynthet som Josef hade, Jakobs son, så fick han en position i samhället där han kunde bli till välsignelse. Och nu är det frestande att gå in lite djupare på det, men jag ska inte göra det. Gud förberedde honom genom den katastrof som hans bröders svek innebar för honom. Så skickade Gud honom till Egypten, där han fick en position som den andra i hela riket. Han blev förrådd, blev kastad i fängelse under 13 år. Men också där förberedde Gud honom. För där när alla de här vise männen och spåmännen stod med skammen och skägget i brevlådan, höll jag på att säga, så säger, vänta, det var en som hette Josef som vi kastade i fängelse för 13 år sedan. Kanske han skulle kunna hjälpa oss. Och då kommer Josef med, och det här kan du också få med dig, med en lösning för det sociala eländet i och den absoluta nöden som kungekatastrofen innebar. När vi satt här inne så bad vi, eller jag bad, så sa jag, Gud, välsigna vår poliskår med en speciell smörjelse. De kristna polismän som arbetar, smörj dem med din helige ande. Låt dem kunna se och höra och göra det som vanliga polismän inte kan. När det gäller sjukvården, Herre, smörj våra sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och biträden och allt vad man nu kan vara inom sjukvården. Låt dem få uppleva en smörjelse från den helige ande. Styr kristna kirurgers händer på ett speciellt sätt när de ska operera. Gud, välsigna alla kristna lärare. Låt din helige ande vila över dem. Det här ber jag. Den här bönen fick jag av Herren, eller den tanken fick jag av Herren för, ja, det är nog 20 år sedan. Börja be så att samma utbildning, men för den kristne så finns tillgången till den helige ande som inte de andra har tillgång till. Våga ta utmaningen och be för att vi ska få yrkeskategorier som är samhällsbärande, som kan gå in och säga, nu lyfter vi därför att vi vet att vi har sjuksköterskor, men dessutom har de den helige andes smörjelse. Jag ska berätta lite kort här. Vi kommer åter till texten, men jag känner att jag vill göra det i alla fall. Jag är nyhetsfreak. Jag är otroligt intresserad av att vara up to date när det gäller det som händer i världen, det som händer i min omgivning, det som händer i min skolan och så vidare. Så jag ägnar ganska mycket tid åt att hämta upp kunskap för att kunna göra mig en bild och kanske orientera mig i min bön, men också i de ställningstaganden som jag gör i vardagslivet. Och min fru, hon har sagt så här många gånger, Rickard, du är 5 år före din tid. Eller hur? Du är 5 år före din tid. Och jag har funderat på när hon sa det, för att det stämmer ganska ofta att jag börjar i mitt inre känna saker och ting. Jag ser och så känner jag, och jag kan inte säga att det är Gud som talar till mig varje gång, men det händer någonting och så pratar vi om det, och jag kan tjata det flera gånger med min fru. Hon tittar medlidsamt och tålmodigt på mig och säger, ja, du har sagt det. Och så kommer, så går tiden och så händer det, och så säger jag, Monica, kommer du ihåg det här? Ja, du är 5 år före din tid. Är det något profetiskt? Det kan det vara. Jag har inte ens gått in och funderat på det. Men vad jag vet det är att om vi är öppna för det, så kommer Gud att tala till sitt folk. Så kommer Gud att ta tag i det och skaka det lite grann, och så lägger han en tanke hos dig. Och så får du nära den tanken, du får be över den, du får fundera över den. Och så kanske en dag, om det är 5 år eller det är 2 år eller vad det är, men det är transportsträcka mellan du har fått det där och till du ser det uppfyllt, som är, där kommer tron in. Och jag ska inte berätta om någonting, men på min skola just nu så har Gud öppnat dörrar för mig som jag, in till områden där jag pratade med min fru för säkert 4-5 år sedan också, och där jag har pratat med andra. Och så först nu så ser man hur den ena grejen efter den andra av det som jag hade på känn, eller hur jag nu ska uttrycka det, nu börjar det att öppna sig. Och jag kan bara träda tillbaka och säga, Gud, det här är förunderligt. För så här har du gjort så pass många gånger, så det är ingen tillfällighet. Vad vill jag säga med det här? Ditt liv, oavsett ålder, om du är äldre än jag är snart 68 som jag sa, eller yngre än jag, vilket snart går över, ja, du kommer ju alltid vara yngre än jag om du är det nu alltså, men du förstår, så kan vi få vara med att hela vårt liv blir just utsatt eller får vara i detta. Att vi är som alla andra, men vi har tillgång till Gud. Vi har tillgång till en helig ande. Och är vi öppna så fungerar tron som en transportsträcka, som en kraft som för oss ifrån det jag fått tilltalet, löftet, till dess att vi får se det förverkligat. Det här är ett spännande liv att verka. Och jag kan säga ibland att det är synd att jag upptäckte det här så pass mycket tidigare, vilket jag har upplevt de här sakerna tidigare, men nu kommer de nästan oftare och oftare. Gud inser väl att jag inte har så mycket tid kvar, utan snart så ska jag hem. Är ni med? Så börja fråga Gud: Gud, är det där sant det han sa? Så vill jag ha det. Och då kommer Gud att göra det på sitt eget sätt i ditt liv, med de förutsättningar som finns mellan dig och honom. Om jag ska ta med mig allt det som jag har skrivit ner här, då får jag sannolikt inte göra så många utsvävningar, känner jag. Det finns, eller fanns i Mose familj, en tydlig tradition av tro och identitet som israeliter. Mamma gömde sin son i vad då? Jo, i tro. Kan ni se henne framför er? Budet går ut, alla gossebarn ska dödas. Och hon säger, nej, inte mitt. Och så flätar hon en korg. Hon täcker det med olja, bäck, så att det får stelna och den blir flytande. Och så säger hon, nu sätter vi ut den här i vass. Tänk er att som mamma göra detta. Jag sätter ut honom i vassen och så får Gud ta hand om honom. Jag utgår ifrån att han fick mat under tiden, men jag vet inte, för det står inte, detaljerna står inte. Men hon sätter ut, och så kommer då den här faraos dotter och badar och hör kanske någon som kvider där borta och tittar. Det där kan inte vara någon gädda, inte, utan jag måste dit och titta vad det är för någonting. Och så hittar hon Mose. Vet ni att Mose, det var ett namn som hon gav honom. Det var inte mamman som gav honom namnet Mose. Tagen ur vassen betyder det. Ja, härligt. Så vi har ett egyptiskt namn på honom. Åtminstone var det en egyptier som gav honom det. Hon handlade i tro och visste att den här pojken, mitt lilla barn, ska inte gå under i den här vågen av ondska som drar fram över landet. Ett växande folk som blir till ett hot. Mose fanns där. 400 år av slaveri. Och som jag sa innan, Josefs sista ord om en exodus. Ett uttåg ur Egypten. Allt det där finns med i Mose liv. Och när vi möter Mose egentligen första gången, så är det ett folk i misär. Det är ett folk i fruktansvärda umbäranden. Och det fanns en tydlig tradition hos honom. I hela hans släkt och hela kultur och allting. När det är besvärligt, då vänder man sig till Gud. Och tyvärr så tog det ganska lång tid ibland innan man fattade det också bland israeliterna. Jag hoppar över en del nu för att jag ska hinna med. Måste bara titta var jag ska landa någonstans. Jo, när Mose var för stor för att gömma i vassen eller hemma, så blev hon satt i vassen i floden. Och jag vet inte hur det gick till, men jag tror att mamma någon känsla fanns det över det här och säga: Gud, det här är min son. Jag kan inte ha honom hemma längre. Nu får du ta hand om honom. När jag var pastor i Bredaryd, så blev vi uppkallade. Det fanns en familj där, en ganska stor släkt. Och en familj bland i den släkten. De hade en dotter. Och jag tror jag kan säga hennes namn, Frida. Som uppvägde i kristenheten och uppvägde i pingkyrkan, så revolterade hon. Och hon började umgås i kretsar där det inte var så där jättepositivt. Och det kom in alkohol och lite sånt här. Och föräldrarna bjöd in mig en gång och så berättade de vad de kände. Och när jag satt där så söker man, och det känner ni kanske igen, ni som varit inblandade: Gud, vad svarar jag nu? Vad säger jag till den här människan? För att det inte ska vara tomt. Nej, Gud ska välsigna dig. Och man sitter och lyssnar, så man ber, och så fick jag det här: säg till henne att sitta still i båten. Och jag säger, det tangerar ju Mose i den här lilla korgen. Säg till henne att hon sitter still i båten och bara fortsätter att be och litar på att Gud finns med. Vi bad en bön tillsammans. Den här tjejen kom hem till oss, inte så många gånger, men det hände att hon kom upp bara för att sitta och prata med oss. Och så går tiden. Hon får möta Gud på ett läger, vill jag minnas. Är det något sånt där? Jag vet inte, men hon får möta Gud i alla fall och blir på nytt född igen. Och så åker hon som missionär. Då var det öppet i Ryssland. Man kunde jobba inne på fängelser. Hon åkte dit och jobbade på fängelser med kristna, nej, kvinnofångar, fångar som var kvinnor alltså. Hon blev heltänd. Alltså ifrån att vara ute och snurra fullständigt väck, som man skulle säga kanske i en ungdomsvärld, så säger Gud, nu är ögonblicket. Och det jag fick förmedla där, har jag kunnat konstatera i efterhand, det var tron som var kraften från att ta sig från löftet, från hoppet till förverkligandet. Och en flicka som var ute på helt fel vägar fick bli upplyft, fick bli på nytt född och fick bli smord av den heliga ande att vara missionär på ett fängelse för kvinnor i Ryssland. Det är ganska spännande. Eller hur? Man vet aldrig vart det tar vägen när Gud säger nu. Och sen så ser man det långt senare. Och de här 5 åren, eller vad det är nu för tidsperioder som Gud har, de kräver att man har tro. De kräver också, åtminstone underlättare, om man vet att Gud ljuger inte. Har han sagt någonting? Har han beställt någonting? Jag tycker det kan du också få med dig. Om Gud beställer någonting så betalar han det. Han gör det. Det gör att vi kan gå fram. Titta på vad klockan är. Den är 15:15. Ja, vi går ner i, hoppar lite över lite grann. Jag vill ta upp det här när Gud, och ni vet vad som hände. Abraham. Mose, han var ju lite sån här impulsiv. Så han slog ju ihjäl en egyptier. Han var ju medveten om att han själv var jude. Så han slog ihjäl en egyptier som slog en jude, en israelit. Jag tror inte man hittar ordet jude överhuvudtaget där i de sammanhangen. Men israelit. Så, och så blev han så upprörd så han pang, och så dog den här egyptien. Och för att göra lång historia kort där också, så fick han ju fly. Och han från att vara, ska vi säga, ha den bästa utbildningen och vara väldigt högt upp i hierarkin, eftersom han levde i den konungsliga familjen, faraos familj, så blev det platt fall ganska långt ner och han fick tillbringa en hel massa år i öknen. Och så en dag, och det skulle vara intressant att veta vilka tankar som rörde sig om i honom. Varför tar jag upp det här? Jo, därför att ibland så kan vi uppleva som att Gud, trots att vi har och egentligen har förutsättningar för att lyckas, och vi har brunnit och vi har varit med på bön och vi har varit med och läst Bibeln, så kan vi känna att som om vi går genom en öken och det händer ingenting. Dag efter dag händer absolut ingenting. Det är öken hela vägen. Och för den mänskliga psyket så är det ett fördärv när vi känner att nu tuggar jag bara gräs. Det finns ingenting annat här. Där går Mose en dag. Och han har sett tusentals buskar genom de här åren som han gick. Och så en dag så ser han en brinnande buske. Och han hade säkert sett många brinnande buskar också. Men det var något speciellt. Den brann inte upp. Och det står så här att när han gick för att se vad det var för speciellt med den busken. Lägg märke till ordvalet. Vad det var för speciellt. Så står det att när Gud såg det. Och det står i en annan översättning. När nu Gud såg att han hade fått hans uppmärksamhet. Gud satte eld på en buske för att få hans uppmärksamhet. Gud ville tala med honom. Gud ville uppenbara någonting för honom. Och han hade en stor ryggsäck av negativa tankar. Det tror jag att de flesta av oss skulle ha, Mose. Så börjar Gud och arbeta med honom. Och ni vet vad som händer, jag behöver inte säga det, men jag kan kort bara säga, men vem är jag för att göra det här? Man märker hur hans självförtroende ifrån här uppe, det är jag som, och så handlar han i egen kraft och tar död på en människa. Så säger han, jag är ingen, vem är jag? Och de kommer inte att lyssna på mig. Och det Gud gör, ni kommer ihåg, vad är det du har i din hand? Han hade en stav. Jag vet inte, jag tror inte han hade haft den staven, för man sliter ut stavar. Det vet jag när jag är ute och gör mina vandringar. Jag har cykeln står hemma nu på en sån här trainer som jag tränar på. Men nu har jag börjat vandra istället. Jag har 10-årsperioder där jag tycker någonting är intressant ungefär. I alla fall, nu har jag börjat att vandra. Mina stavar, jag får byta spetsarna på dem med jämna mellanrum, för de slits ut när man går med dem. Jag tror att han hade nog haft både en och två stavar. Så när han stod där med sin stav så sa han, ja det är stav, so what? Släng den på marken. Och ni känner till historien, hur den blev en orm. Ta den i stjärten. Och han gör det och det blir en stav igen. Vad är det Gud gör där? Där planterar han hoppet. Där planterar han, där ger han löftet. De kommer inte att lyssna. Jag ska vara med dig. Och nu blir jag, får jag gå sur igen. Jag ska vara med dig. Jag har sänt dig. Gå. Och vi vet. Och så sände han hans bror Aaron också och så vidare och så vidare. Där händer någonting och Gud börjar att förvandla hans tankeliv, hans inställning. Han börjar få honom att lyssna på vad Gud säger och så vidare. Gud talar om för Mose vad Gud har tänkt för hans liv, Guds avsikt, och påminner honom om att det här att leva i fångenskap, det är inte det jag har tänkt för dig. Vi behöver tron för att göra skillnad. Vi behöver tron förankrad i upplevelsen av Guds löfte. Jag ska snart gå ner för landning, men jag vill berätta två, och jag tror jag har berättat det här tidigare, men jag känner ändå att jag ska göra det. När vi bodde i Spanien mellan 81 och 91 så var drogproblemet, och har du hört det här så får du väl blunda, höll jag på att säga, med öronen om du inte vill höra det igen. Så var drogproblemet stort och det fanns ingen egentlig hjälp. Och så pratade vi om hur vi skulle göra. Vi startade upp och hjälpte människor som kom. De kom till oss och sa, jag måste få hjälp, annars kommer jag gå under. Och då skickade man iväg dem till något center som en annan organisation, eller en organisation hade. Och det var fruktansvärda hem som man hade. Man gick in i ödsliga, övergivna byar och så såg man, det här huset kan vi ta, okej, okay, så flyttade man in där. Och jag har varit med om att man gjorde upp eld inne i vardagsrummet och så hade man ett hål i taket och så gick röken, åtminstone en del av den gick upp där och den andra delen gick in i där de skulle sitta och äta. Och jag var där en gång och lämnade en kille, så sa jag, gode Gud i himmelen, måste jag lämna honom? Det här är ju inte värdigt. Det snöade in, det regnade in, det var vidrigt. Och vi var ute en dag, jag och en annan man, så var vi ute och tittade. Vi ska hitta ett ödsligt ställe. Så vi åkte och vi kom upp till ett kloster av alla ställen och tittade på det. Skulle man kunna ta det här? Skulle man kunna se om man fick köpa det här? Övergivet kloster som var vidrigt. Det hade regnat mycket så det var så här mycket gyttja när vi skulle ta oss in och ut med bilen där. Och så när vi åker därifrån, och jag var ganska deprimerad, jag var lite besviken. Kommer förbi ett samhälle som heter Alcoleche, som låg 9 kilometer utanför Lleida, som stan hette där vi bodde. Och då hör jag, som om det var ett tilltal, nästan hörbart. Du ska inte leta efter ett ruckel, du ska ge dem ett hem. Och det där stannade kvar. Alcoleche, 9 kilometer. Kom in till samhället, och jag kan inte säga att det var samma dag eller om det var dagen efter, så började jag fundera så här, vänta lite, jag känner någon i baptistförsamlingen som har ett jag vet inte vad det är, en liten sommarstuga ute i Alcoleche. Så jag ringde, fick tag på hans telefonnummer. Det fanns inga mobiler på den tiden. Fick tag på det och så sa, kan jag få komma och prata med dig? Ja, sa han. Så pratade vi och sa, du, vi åker ut och tittar på det här. Och det visade sig att det var 3-våningshus med 15 000 kvadratmeter tomt. 100 fruktträd. En fullt fungerande och utrustad snickarverkstad. Och han visade oss runt och han pratade väldigt mycket om det här, och så jag försökte få honom in i ett hörn, så ville ha reda på vad ska du ha för det här. då till slut så kunde han inte gå längre och sa, du, okej, vad ska du ha för detta? Och då gav han oss ett pris så att jag nästan tappade hakan, och jag är lång i ansiktet redan innan, men alltså då blev jag ännu längre. Och jag tänkte, det här är inte sant. Det är en våning var. Men de vill inte bo här. Och sen dess så har jag bett att någon organisation som sysslar med kristen social verksamhet ska kunna ta över. Så när du kommer så är du som handen i handsken. Så för att göra den här tredje historien lite kortare, så blev det så att när vi kom så var allting så förberett. Vi fick dessutom betala det här på 3 år utan någon ränta alls. Och jag kunde inte tro, alltså jo, jag kan tro det, för att ja, det enda som fanns, det enda som var där det fanns en möjlighet, det var att Gud fanns med. Gud hade låtit oss leta bland ruckel, kloster och allting annat och bli besvikna, men det fanns kvar den här längtan att vi måste göra någonting för det här. Och så kom den här mannen, José Craviotto, han var italienare. Han är hemma och jublar med Herren nu sedan många år tillbaka. Han var ganska till åren kommer redan då. Vad var det som höll oss flytande här? Det var tron. Att när Gud hade gett oss någonting, när Gud förankrade mig att för mig är allting möjligt, jag vill att ni ska göra detta, då tålde vi också att se att det var ett och annat ruckel som vi var tvungna att besöka. Så kom ögonblicket där Gud sa, nu. Och fortfarande efter hur många år? 88 började vi, så är det hemmet i full funktion. De jobbar inte med drogmissbrukare längre, utan de jobbar med social män, framförallt, ja, det är män bara som där de har, som är social, har sociala svårigheter att komma på plats i samhället. Så är de där, jag vet inte, ett år, ett och ett halvt år, för att sen gå vidare in i sociala. Det här är så spännande, det här livet som Mose fick uppleva, där det var öken, där det var svårigheter. Men det är inte bara för Mose, utan det här är för hela Guds församling. Och vänner, jag tror att vi behöver påminna oss om detta. Den kristna församlingen och din och min plats i den, det är inte bara att vi ska komma en dag i veckan och få uppleva att ja, det var ju skönt det här, vi fick lova Herren. Utan Gud kommer, så ofta han får och så mycket vi tillåter det, kommer han att utmana oss. När man är 19, när man är äldre, när man är riktigt gammal som jag, och faktiskt det finns en och annan som är ännu äldre än jag. Fast det är inte så många man möter nu för tiden. Är ni med? Så även om vi är gamla så finns det utmaningar kvar. Om vi jobbar fortfarande, jag är så kallad jobbonär, jag kommer jobba ett år till. Så jag jobbar om jag får vara frisk och sådär tills jag är 69. Därför att jag känner att nej, Gud han låter mig liksom inte, vad skulle jag göra hemma? Ha? Det finns inte en chans att jag skulle trivas med det. Min fru skulle ju förmodligen kasta ut mig också. För jag skulle bli odräglig. Har jag en känsla av. Är ni med på vad jag vill säga? Du är inte för gammal. Fråga Herren. Kommer ni ihåg Josua när han var 80 år? Han sa, hörru du, jag är 80 år och jag är lika stark nu som när jag var ung. Ge mig ett uppdrag. Och så fick han dra upp mot bergen där och han vann en härlig seger. Våga låta Gud utmana dig som Mose. Vi vet hur det slutade med Mose. Vad hade han för någonting? Jo, han lärde sig vad tron vill säga. Att förankra sig i Guds löfte, kunna skrapa bort den egna. Jag orkar inte, jag kan inte, jag duger inte, jag har ingenting. Nej, men det vet väl jag, sa Gud. Jag är med dig. Och det är tillräckligt när jag är. Har ni tänkt på det att man säger alla att Gud var? Det heter jag är. Vet ni varför han säger det? Det vet ni ju, ni som har läst det i Bibeln. Därför att Gud har ingen början och inget slut. Han lever i ett evigt presens. Från skolans värld, presens. Jag är nu och här. Och när jag går bakåt, höll jag på att säga, så är jag här och nu också. Och i framtiden så är det fortfarande mitt presens. Vi har lite svårt med den där. Vi vill ha då, nu och så framtiden. För Gud är allt ett enda jag är. Jag skulle vilja skicka med dig den här. Låt Gud ruska om dig lite grann. Du kanske lever i det här redan. Men säg till Gud, gör vad du vill med mitt liv. om det är en lång bit du har framför dig. Många med mig i den här lokalen. Så säger det Gud, jag vill att det ska vara spännande och jag vill stå till ditt förfogande hela tiden. Jag lämnade min pastortjänst för en del år sedan. Och så kan man fråga, men kan en pastor lämna sin tjänst? Ja, därför jag frågade Gud innan, är det okej? Jag kände att this is it, det räcker. Jag vill gärna, om du tillåter det, göra någonting annat. Och sen har det inte blivit att jag återvänder, utan jag gör såna här, när jag får inbjudningar ibland så predikar jag. Men jag har sagt till Gud hela tiden, Gud, använd mig var än du sätter mig. Och så har jag sagt till Gud, varenda möjlighet som du ger mig bland mina arbetskamrater och med de elever som jag kommer i kontakt med, kommer jag, när det är du som ger det, kommer jag att vittna om dig. Jag vill inte missa ett enda. Så häromdagen så satt vi och så kom vi in på saker och ting, så frågade jag, är det okej om jag berättar? Det var elever. Men det är ganska lätt att få dem att säga ja, det är okej. Därför att det finns en längtan hos många människor. Så var du än är, vilken åldersgrupp du än är, låt Gud ruska om det lite. Kanske ska du börja be, Herre, om du ser att det behövs lite rusk, kan man säga. Så nej, det kan man inte, för det blir det annat. Att du behöver ruska om det, så gör det. Och så förankra, lyssna in honom. Se till att du får löftet. Se till att hoppet får börja spira. Och så transportsträckan som däremellan som bär dig. Det är det som vi kallar för tro. Det här blev inte riktigt vad jag hade tänkt att jag skulle predika om. Men jag vill vara öppen för att Gud leder, även om det blir lite vilsna vägar ibland, eller avvägar sådär. Så får du ta med dig det som du har fått. Det jag kan säga är att Mose, han fick aldrig se det som han hade blivit lovad. Men det är en helt annan historia. Därför att Gud, du får bjuda in mig igen och så ska jag kanske ta upp det där. Jag skulle vilja be för oss allihopa att vi får leva i detta. Landskrona pingstförsamling kan bli en sprudlande. Jag upplever en god gemenskap och härlig lovsång och allt det här. Men när jag säger, och det är likadant för alla församlingar, så kan vi komma att få uppleva lite sådär andlig tsunami. Ni vet vad det är för någonting, när det skakar omkring och det kommer och vi har inte riktig kontroll och vi känner att nu kommer paniken. Nej, ni förstår vad jag menar. Vi behöver att Gud får skaka om oss, skapa nya visioner så att vi kan gå och göra det han vill att vi ska göra. Ska vi be tillsammans? Gud, tack för att vi får tillhöra dig i all vår skröplighet, med alla våra svagheter och misslyckanden om vi tittar bakåt, och vår undran om framtiden när vi tittar framåt. Så får vi ändå tillhöra dig därför att du har gjort oss rättfärdiga genom Jesus Kristus. Det är du, Jesus, som är vår rättfärdiggörelse. Vi gömmer oss i dig. Vi iklär oss dig. Vi iklär oss allt det som du vann på Golgata och som vi får ta del av. Herre, jag vill be för den här församlingen, Landskrona pingstförsamling, som nu söker pastor eller ber om din ledning. Ge dem det, Herre. Och jag ber att du ska sända just den som passar som handen i handsken i den här staden. Som har de gåvor, den uppsättning av medfödda gåvor och instuderade gåvor som behövs för att åstadkomma en förändring i den här staden, Jesus. Du känner till karaktären på staden. Du vet vilka strömningar som finns. Du vet vilka sociala problem som finns. Och jag ber, Herre, att du ska skicka, in om det är din mening att det ska finnas en pastor här, så ber jag att du ska skicka precis rätt man. Du valde Mose. Välj din man för Landskrona, Herre. Och låt det bli just den som leder staden in i någonting helt nytt. För en vision hos församlingen här. Ge dem tro för att kunna färdas framåt. Tro för att kunna lita på dina löften och se att den sista tiden innan du kommer, Herre, blir också den mest framgångsrika tiden i hela församlingens historia. Det, Gud, skulle jag vilja se. Landskrona lever i den absolut bästa tiden under hela historien som församlingen har funnits till. Och välsigna de som är unga i den här, de som är gamla i den här församlingen, Herre, att de får arbeta tillsammans och nära och leva i den här visionen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.